Riksradio. Ett vapen som den ena halvan av världen förbjudit och den andra inte vill vara utan håller på att bli mer populärt.
Ja, det är ett extremt effektivt vapen.
Även i Sverige finns det de som tycker att svenska försvaret borde ta tillbaka det här vapnet. Och vi hade ett av de bästa en gång i tiden.
Det är lätt att förbjuda vapen när man tror att man aldrig kommer att behöva dem.
Vi talar om klustervapen som har stor effekt på slagfältet, men samtidigt är risken att civila skadas stor.
Man öppnar på något sätt en ask som det kan vara svårt att stänga igen sen. För vad är det som säger gränsen då ska just gå över klustervapen?
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om det förbjudna vapnets återkomst. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag som hoppar in idag för Karin heter Kalle Glas.
Hundratals ryska soldater har samlats på ett övningsfält i den ockuperade provinsen Luhansk. Det är den 1 maj 2024. Plötsligt är det som ett smatterband av explosioner runt de ryska soldaterna. Över 100 dör i en av de största ukrainska attackerna i kriget. Att så många träffas beror på att Ukraina skjuter med klusterammunition som är olagligt i över 100 länder.
Till exempel i Sverige och andra NATO-länder som Kanada, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Ja, men inte i USA eller Ukraina.
Nej.
Ja, det har ju räddat ukrainska liv, det är alldeles klart. Därför att det är en effektiv vapentyp.
Överste löjtnant Joakim Pasikivi har tidigare varit lärare på Försvarshögskolan men är nu senior geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheim & Swartling.
Då så ska man slå mot mjuka mål, människor, ja, då täcker man en stor yta och då kan man få en bra verkan.
USA började skicka klustergranater till Ukraina sommaren 2023.
Ja, och det här blev ju en stor grej.
Verkligen.
What made you change your mind and decide to give them these weapons?
This is a war relating to munitions, but it took me a while to be convinced to do it.
Det satt långt inne för den amerikanska presidenten, men bristen på ammunition i Ukraina och att det fanns gott om klustergranater i USA fick honom att ändra sig.
Så det är alltid en väldigt besvärlig etisk diskussion man får föra. Men ukrainarna anser att det är viktigare att befria landet och sina medborgare än att välja bort en vapentyp som kan hjälpa till att göra det.
Du Kalle, jag tänker att vi behöver en kort förklaring. Vad är klustervapen för något?
Okej, ja, alltså... Det är ju kapslar som kan släppas från flyg eller skjutas iväg som raketer eller granater från marken eller till sjöss till och med. Mm. Det är ju så att kapseln då, den öppnar sig i luften och släpper ut massa mindre sprängladdningar som sprids sen över en stor yta. Och de här exploderar oftast då när de når marken.
The difference is that Russia is using cluster ammunition to invade another country, to occupy Ukraine, while Ukraine is using cluster ammunition to defend itself against the Russian aggression.
Dåvarande NATO-chefen Jens Stoltenberg försvarar att Ukraina använder klustervapen. Och inte ens NATO-länder som är emot klustervapen blev särskilt arga.
Nej, det kanske är det här dåliga samvetet över att Europa inte kunnat skicka så många vanliga granater som har lovats på förhand. Och det gör det svårt att komma med de här moraliska pekpinnarna.
Ja, och särskilt som Ryssland använder klustervapen för fullt mot civila mål.
Ja, men alltså den ryska stridstekniken och taktiken går ju allt väsentligt ut, vilket vi har sett i synnerhet de senaste två åren. Att man skjuter bort allt framför sig.
Överste löjtnant Joakim Pasikivi.
Ja, men då ingår klustervapen som en del i det här. Därför att det funkar. Och skjuter man urskillningslöst mot städer så ja, då använder man ju allt man har. Och det har vi sett också från rysk sida.
Det finns de som tycker att NATO-länder som förbjudit klustervapen är försvagade. De säger nej till ett vapen som skulle vara perfekt för att stoppa en rysk invasion av Baltikum. Och den här debatten den har vuxit.
Rusijos federacija vykdanti agresiją prieš Ukrainą turinti imperialistines ambicijas.
I Litauen så är politikerna i parlamentet väldigt överens om att det var ett misstag att skriva på konventionen om klustervapen. Så de har bestämt sig för att lämna och göra klustervapen tillåtet igen från och med i mars i år. Och det är faktiskt första gången ett land lämnar en vapenkonvention.
Och det här har ju verkligen skakat om FN. För det är ju ingen liten grej att lämna ett sånt här internationellt avtal.
Nej, men verkligen inte. Och även i Sverige har politikerna börjat prata om att tillåta klustervapen igen.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna öppnar för att återinföra kontroversiella vapen i det svenska försvaret.
Än så länge har inga fler partier hakat på, så det finns ingen majoritet för det i riksdagen. Men det är ändå anmärkningsvärt att två partier i regeringsunderlaget pratar om att lämna klusterkonventionen.
Jag tror att den här diskussionen har kommit igång på ett helt annat sätt. Den hade inte kommit igång om inte ryssarna hade anfallit Ukraina på det här sättet.
Den första klusterbomben, den släpps över Ipswich i England av nazisterna 1940.
Fjärilsbomben.
Just det, så heter den. Det var en kapsel som droppades från ett flygplan och som sen i sin tur släppte ut mindre bomber. De såg ut som små fjärilar när de dalade ner i fallskärmar mot den här engelska kuststaden.
Det låter vackert.
Ja, fast det var inte så vackert. Många exploderade inte.
The whole episode was horrendous and demonstrated to the world the horrible effectiveness of cluster munitions.
Så det blev också väldigt jobbigt för Ipswich-borna att rensa upp efteråt.
Curiosity at these strange metal objects soon turned to tragedy.
Och även om klusterbomberna har blivit mer effektiva så finns samma problem kvar som där i Ipswich. Träffsäkerheten till exempel, den är sämre än för andra bomber och granater.
Så den ska ju inte då användas i närheten av civilbefolkning med andra ord.
Nej.
Att man inte kan styra vapnet, att det innebär både att det kan bli urskillningslösa attacker mot civila, det vill säga att många civila dör eller skadas, men det är också ett krigsbrott.
Måns Molander är Nordenchef på människorättsorganisationen Human Rights Watch, som rapporterar mycket om användningen av klustervapen.
Ett annat problem med vapnet är att det inte exploderar då, utan det kan ligga kvar i år eller decennier innan det exploderar. Och tyvärr så ser de inte så farliga ut. De ser nästan ut som små leksaker till och med. Det är så att det kan vara lockande att börja försöka ta bort dem själv.
She moves forward step by step, centimeter by centimeter, until the metal detector sounds. Fetmani has found something. A small part of a bomb.
Det här är kanske det sämsta exemplet, Laos. Och där pågår fortfarande evighetsarbetet med att få bort farliga klusterbomber som amerikanerna släppte under Vietnamkriget. Under 60- och 70-talet där så regnade det hundratals miljoner små men dödliga klusterstridsdelar över inte bara Laos utan också Vietnam och Kambodja. Och sen dess så har kluster varit en del i nästan alla krig.
This one isn't dangerous anymore, but we never know what we'll find next.
Och det här gör det svårare att bygga upp länderna igen när det väl blir fred.
Ukraina hoppas ju förstås att en dag så ska det där vara ukrainskt territorium där ukrainarna ska bygga infrastruktur eller bruka marken. Och det kommer bli väldigt mycket svårare och farligare om det ligger massa oexploderade ammunition på marken.
Det finns en hel del skräckexempel.
Ja, USAs två krig i Irak under 90- och 00-talet till exempel. Mm,
och Israel vid flera tillfällen i Libanon. Ryssland har såklart använt kluster i sina krig.
Och så en grej som kanske är lite bortglömd är ju att NATO släppte klusterbomber över forna Jugoslavien i slutet av Balkankriget.
Mm. Och de ligger ju kvar fortfarande och exploderade vissa av dem.
It's an enormous privilege for me to have been invited here to Angola in order to assist the Red Cross in its campaign to ban once and for all anti-personal landmines.
I januari 1997 är prinsessan Diana i Angola med Röda Korset. Hon är en av många kändisar som engagerat sig i kampen mot personminor. Hon besöker minfält och träffar drabbade. Senare under 1997 tas Ottawa-fördraget fram. Ett förbud mot personminor i alla länder som ratificerar det.
Ja, och idag är det typ 160 stycken. Så stora delar av världen är väldigt överens om att den här typen av minor ska bort.
Och varken kändisar eller politiker tycker att klustervapen var lika, vad ska vi säga, het fråga. I alla fall inte då på 90-talet. Och det skulle dröja flera år innan förbudet mot klustervapen seglade upp på FNs agenda. Men det blev ändå ingen framgång. Måns Molander på Human Rights Watch.
Jag tycker det här är viktigt att komma ihåg, för att här försökte FN genom, eller medlemsstaterna genom som arbete i de traditionella kommittéerna i Genève att förbjuda den här typen av vapen. Man lyckades inte.
The United Nations estimates that Israel fired 4 million munitions during the war. Their actions have provoked international outrage.
Efter flera krig på kort tid med mycket klustervapen blev droppen kriget mellan Israel och Hezbollah 2006. Bägge sidor använde klustervapen, men värst var förödelsen i Libanon. Och då tar ju Norge tag i taktpinnen och försöker med det som FN inte lyckades med.
Det kallas därför för Oslo-processen. Och 2007-2008 så förhandlade man fram en internationell konvention som reglerar det här vapnet genom att förbjuda det, men också förbjuda förvaring och hantering av vapnet och uppmana till förstörelse av de förråd som finns kvar.
Och det går ganska bra för Norge till slut, som får draghjälp av länder som Österrike, Irland, Mexiko, Peru och Nya Zeeland.
Mm, det låter ju kanske inte som världens stormakt direkt.
Nej, det kanske är sant, men det är i alla fall många länder som hjälps åt här för att få fram den här konventionen.
Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa:
det finns inga... Nu 2008 finns det alltså ett sprillans nytt dokument som länder kan skriva på och som skulle kunna innebära att världen blir fri från klustervapen. Men det finns en stor svaghet med de här konventionerna. Stormakter som USA och Ryssland skriver aldrig på.
Nej, det är också de som har flest och tillverkar mest klustervapen.
Mm. Men intressant i det här sammanhanget är att inte heller Sverige vill skriva på.
Hittills har ett flertal länder, däribland Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien, deklarerat att man kommer att skriva under konventionen. Men från Sveriges regering har inte hört ett pip.
Sverige ratificerar alltså inte den här konventionen?
Nej, alltså gör den till svensk lag.
Och Sverige har en 600 kilo tung anledning till det.
DWS 39. A new generation of air-to-ground area weapons developed by Deutsche Aerospace in connection with the development of the Swedish JAS 39 Gripen fighter aircraft.
I Sverige så kallas den för bombkapsel 90, eller smeknamnet Mjölner. Och den utvecklades för JAS Gripen i början av 90-talet. Och den här ser ut faktiskt som en likkista.
Passande.
Ja, med små vingar på. Och den skjuts inte iväg, utan flygplanet släpper den och sen glidflyger den här kapseln in över sitt mål. Och så släpper den ut 72 mindre granater som sen då dalar iväg över en yta som flera fotbollsplaner. Och det här är ett viktigt vapen för Sverige.
Då måste vi skaffa ett annat vapensystem för att ersätta. Och det rör sig om ett icke oväsentligt antal hundratals miljoner kronor som måste fram för att ta fram ett vapensystem som klarar av den typen av målbild som är aktuellt i det här sammanhanget.
Om Sverige skulle göra den här klusterkonventionen till svensk lag så måste man inom 8 år skrota alla sina klustervapen. Och som vi hör här så är Carl Bildt, dåvarande utrikesminister, inte helt sugen på det.
Man kan ju säga att det är en kostnadsfråga.
Bombkapsel 90 har ju den fördelen att ge mycket pang för pengarna.
Bang for the bucks.
Ja, precis. Och skulle den då ersättas med något som gav samma effekt behövs stora volymer. Martin Hagström är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Man får ju då ersätta det med andra alternativ som kanske lite mer skrymmande, lite mer, har lite större effekt, kostar mer för det är ett större logistiskt avtryck och så där då.
För att rädda bombkapsel 90 försökte Sverige och några andra länder omförhandla den här konventionen så att de då bara skulle gälla äldre typer av klustervapen. Och argumentet då, det var ju att nyare typer, såsom bombkapsel 90, inte var lika farliga för civila.
Den lämnar ingen oexploderad ammunition eller oerhört låg sannolikhet då, jämfört med alla andra alternativ.
Granaten inne i kapseln behöver nämligen elektrisk spänning för att smälla. Och därför hade varje granat ett litet batteri i sig.
Och de hade moderna elektroniska tändsystem då, som väsentligen efter timmar eller någon dag så hade batteriet laddat ut. Så de var helt säkra ur det perspektivet då.
Men det här krumbuktandet från Sverige, det fick både EU och Norge att surna till.
Vi hade ju hoppet att Sverige också ville vara tydlig på att man inte från svensk sida ville vara med på att sänka internationella etablerade standarder.
Och till sist så hade den här förhandlingstaktiken nått vägs ände. Och 2012 då skrev Sverige på den här konventionen om klustervapen. Bombkapseln 90 den skrotades trots att Sverige i över 4 år då försökt få ett frikort i konventionen.
Så som konventionen blev formulerad så klassas den som klustervapen.
Klustermotståndarna var såklart väldigt nöjda, men ur ett militärt perspektiv innebar beslutet att Sverige blev av med ett effektivt vapen. Överste löjtnant Joakim Paasikivi.
När jag i min ungdom var jägarsoldat och vi tittade på hur ska vi stoppa den ryska framryckande täten och framförallt röjningstäten med ingenjörfordon och skyddspersonal och annat som skulle då ta sig över myrar och älvar uppe i norr. Då var ju bombkapseln ett utmärkt vapen som vi då tyckte var att skulle underlätta vår strid och göra vår möjlighet till överlevnad större. Så då var det ju lite dystert att den där försvann.
Frågan är om Sverige någonsin ersatte bombkapseln 90 med något eller gjorde ett försök?
Inte så vitt jag vet.
Vi har hört av oss till Försvarsmakten, men när det här avsnittet släpps så har vi ännu inte fått något svar. På de öppna fälten utanför staden Avdiivka anfaller flera ryska stridsfordon de ukrainska ställningarna. Det är en lång och utspridd konvoj med ryska fordon, men Ukraina svarar med att skjuta klustergranater. Den första granaten briserar i luften och direkt så träffas 3-4 pansarterrängbilar. Soldater flyr ur de utslagna fordonen och resten av konvojen vänder om. Anfallet är avbrutet.
Så det räcker alltså med en klustergranat för att skapa kaos i den här ryska konvojen?
Mm.
Alltså den täcker en mycket större yta än andra konventionella ammunitionstyper. Och det gör att det här är väldigt bra.
En studie som gjorts visar att klustergranater dödar nästan 10 gånger fler fiender än en vanlig granat.
Jättestor skillnad.
Ja, verkligen. Och effektiviteten på slagfältet den är ju såklart viktig för Ukraina. Speciellt då eftersom de alltid har brist på granater.
Och skulle man då haft någon annan ammunitionstyp än den där, då skulle man vara tvungen att ha fler granater för att kunna nå samma effekt. Och det blir väldigt svårt. Alltså, det blir ett logistikproblem också. Att föra fram dem och sen skjuta tillräckligt mycket. Så det blir både logistik och slitage på vapnen och så.
Det här låter ju som samma argument som Sverige förde om bombkapsel 90. Ska man få lika mycket pang för pengarna, då blir det dyrt.
Mm.
Så att det är ett effektivt vapen och därför så länder som vet med sig att de antingen tänker starta krig eller riskerar att utkämpa krig vill gärna ha den här ammunitionstypen. Den fungerar bra.
Finland är ett sånt exempel. Deras försvar byggde på stora mängder artilleri för att då kunna stoppa en rysk markoffensiv. Och då ansåg man att klusterammunition var för viktig för att kunna skriva på det här förbudet. Och de kanske då lärde sig lite av hur dyrt det blev några år tidigare när de hade skrivit på den här Ottawa-konventionen som förbjöd personminor.
Just det.
Då skaffade Finland raketartilleri. Man behövde någonting som täckte större ytor. Men det var ju också en ganska stor militär debatt i Finland där man tyckte att med 1340 km landgräns mot Ryssland så var det en väldigt stor risk att ta. Men man fattade de här besluten när man ansåg att krigsrisken var låg. Den där diskussionen har tagits upp igen.
Klustervapen förbjöds i en tid och Ryssland inte verkar vara så skrämmande. Men Ukraina-kriget har fått flera NATO-länder att inse att nedrustningen gjort dem lite bakbundna mot Ryssland, som ju kör på för fullt med kluster.
We don't have in our inventories at the moment the necessary munitions to shut down airfields and break through lines that we might have done in the old days.
Det här är Storbritanniens försvarsminister som pratar på ett NATO-möte 2023. Och Storbritannien skrotade också sina klustervapen och ersatte det aldrig med något annat. Det gör att de idag saknar ett vapen som kan användas för att slå ut mål på stora ytor.
If you can't use cluster munitions, because we've all quite rightly signed this treaty, you need to innovate and come up with something else.
Men vad det är för typer av vapen som behövs verkar ingen riktigt kunna svara på. I länder som inte skrivit på förbudet så sker en utveckling. Till exempel USA har tagit fram ett klustervapen som de menar inte lämnar blindgångar efter sig och tycker därför att klustervapen numera är säkrare för civila.
Det är ett korrekt argument så tillvida att, det är fullt möjligt att med modern teknik bygga system som i stort sett inte har några blindgångar. Och i sådana fall så är det lite gödningsmedel och metall som är kvar då. Det är ofarligt.
Men konventionen om klustervapen gör inget undantag för den nya ammunitionen som alltså inte är lika farlig för civila. Martin Hagström, FOI.
Det finns en internationell konvention som bland Sverige har tillträtt och ratifierat. Då kan man inte använda vapen som klassificeras som klusterammunition enligt det traktatet på ett ansvarsfullt sätt. Det strider ju då mot den lag man har åtagit sig att följa.
Vi ska inte gå in för djupt i juridiken här, även Nej. Om jag vet att du vill det, Kalle. Men det finns ju en uppenbar spänning här som politiker inte tänkte på när de skrev på och förbjöd klustervapen.
Kvarliggande multipla ammunition är ju ett stort hot och har visat sig vara ett stort hot mot civilbefolkning i konflikter. Men det måste ju alltid vägas mot den militära nyttan. Alltså, frågan är det roligare att bli ockuperad eller inte?
I april 2022 väntar tusentals, framförallt då kvinnor och barn, på tågstationen i Kramatorsk för att fly från östra Ukraina. Men en rysk militär skjuter med klustervapen mot stationen blir det istället ett blodbad. Omkring 60 personer dödas och massor med människor skadas allvarligt. Och det är ett av de mest brutala dåden under hela kriget.
Och det här är väl ändå ett krigsbrott, det måste man ju säga. Även fast Ryssland då inte har något förbud mot klustervapen. Men man får ju inte ha civila personer som måltavla.
Nej.
Och det är en väldokumenterad attack och som visar hur fruktansvärt det här vapnet är när det används gentemot civila.
På den ukrainska sidan finns det tydliga regler för hur de här klustervapen får användas för att just undvika civila offer. Men även där kan det ha gjorts övertramp.
Ja, vi skrev en rapport 2023 om hur Ukraina använde klustervapen över staden Izium.
Måns Molander på Human Rights Watch.
Och det ledde till dödsfall och skador på ukrainska civila. Så där har vi en dokumenterad attack som vi har skrivit om. Men man ska komma ihåg att nivån på de ryska krigsbrotten är så mycket högre.
Han tycker inte argumentet om att Ukraina behöver klustervapen för att det är så effektivt det räcker. Samma argument skulle faktiskt kunna gälla för andra förbjudna vapen.
Men man öppnar på något sätt en ask som det kan vara svårt att stänga igen sen. För vad är det som säger att gränsen då ska just gå över klustervapen?
Att bara gå in och ändra i en befintlig konvention skulle ju kunna låta lockande. Men det är ju såklart jättesvårt när, vad är det, 110 stater är inblandade. Men om det skulle gå att göra, då skulle nog det första som diskuteras vara ett undantag för klustervapen som, ja, laddas ur på marken på något sätt.
Mm, lite som bombkapsel 90 då.
Precis.
Men visst, det är, man kan tycka att man borde ha utformat konventionen på ett annat sätt.
Om klustervapen med tändsystem som laddas ut snabbt hade varit tillåtet, ja, då hade kanske länder som tillverkar klustervapen satsat ännu mer på det, tror Martin Hagström på FOI.
Har man förbundit sig att följa en konvention så har man. Men i framtida konventioner, om vi pratar om det, så tror jag att det är viktigt att verkligen försöka hitta vad är det vi är bekymrade över. Vad är vi oroliga för? Vad vill vi inte ska hända?
Nu har ju Litauen redan bestämt sig för att lämna den här konventionen och vi har två svenska partier som vill se över om Sverige ska göra likadant. Men det skulle kunna vara skadligt för det internationella rättssystemet om länder börjar se konventioner som något man kan hoppa in och ut ur.
Det är ju inte ett smörgåsbord där man plockar lite och lämnar tillbaka och så här. Vi vill inte ha en situation där länder godtyckligt kan säga upp och lämna tillbaka olika skydd eller principer. Det vore högst olyckligt. Den internationella rätten är viktig för Sverige också. Man måste skydda den och vårda den.
Ja, men alltså, det pågår ständigt en diskussion om moral och etik i krigföring och tillämpning av krigets lagar. Inte bara uppenbara brott mot krigets lagar, men också aktualiteten och relevansen i de regelverk vi har. Och alla krigets lagar är ju skrivna i blod. Alltså, de har ju kommit därför att någonting har inträffat som vi inte accepterar.
Och det här gäller ju i allra högsta grad för konventionen om klustervapen. Det blev till slut för mycket blod för länderna som skrev på. Och hittills så har vi ju konventioner för, ja, vad är det, biologiska och kemiska vapen.
Personminerna har vi ju nämnt och klustervapen. Och så får vi kanske inte glömma the big one, kärnvapen.
Just det. Och även fast stormakterna inte skrivit på de här konventionerna så fyller de ändå en funktion. Det tycker Måns Molander på Human Rights Watch.
Det är ju ett problem vi ser i många liknande frågor, att de här stormakterna vill inte binda upp sig till konventionen genom att skriva under eller ratificera dem. Men det hindrar inte att det ändå blir en norm.
Tar vi då konventionen mot klustervapen så har alla länder som skrivit på faktiskt också skrotat sina klustervapen. Och att Litauen lämnar konventionen, det är såklart ett misslyckande, men kan också ses som att den följs av de som skrivit på. Att den är sträng.
De ser konventionen som tvingande. De kan inte agera med klustervapen utan att dra sig ur konventionen. Så på det sättet så uppfattas i alla fall konventionen som tvingande.
Spaningen framåt, det blir ju vilket vapenslag som står på tur att regleras på global nivå.
Ja, till exempel pratas det mycket om autonoma vapensystem nu. Som då förelösa stridsfordon eller beväpnade drönare.
Ett autonomt vapen brukar ju beskrivas som ett vapen som fattar beslut om dödligt våld utifrån sensorprocess, alltså den processa data snarare än ett mänskligt beslut.
Här finns ju ännu inget blodbad som tur är att plocka fram som argument för att något måste göras. Men Måns Molander på Human Rights Watch hoppas att det ska finnas en kommission att skriva på de närmaste åren, även då för autonoma vapen.
Därför att det ska man också komma ihåg att de här vapnena, så här små, helt autonoma drönare med ansiktsigenkänning, möjlighet att använda dödligt våld, de kommer inte stanna på slagfältet. De kommer vara billiga att utveckla, de kommer hamna i händerna på brottslingar, på organiserad brottslighet, på terrorister och komma in i våra samhällen och bli en säkerhetsrisk som är nästan omöjlig att försvara sig mot. Så det här behöver vi behöver förstå vidden av problemet och agera innan det är för sent.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpps den 18 februari 2025.
Vi har tidigare gjort avsnitt om autonoma vapen. Och det heter Oro för mördarrobotar driver länder att rusta upp.
Ja, det där finns ju i SR Play.
Yep.
Tekniker Mats Jonsson.
Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.